Hej, hjärtligt välkomna till en nya holmgång, podden om Hockeyettan i allmänhet och Mariestad Boys i synnerhet. Jag som poddar är Christer Holm, bloggare på kmhockey.se, samt Filip Törnqvist, Boys-ikonen. Välkommen Filip.
Ja, men tack så mycket Christer.
Idag står det på programmet att vi ska, eller tänkte jag att vi skulle börja prata lite om tränaromsättningen. Det har varit lite tränare förnyelse på diverse klubbar. Vi ska prata om ett par förlängningar som har gått till, som har blivit. Och ska vi prata domare. Hur är en bra domare egentligen? Vi går naturligtvis igenom alla serier lite kort. Det är seriums sista matcherna spelas ju idag och på onsdag. Vi ser hur det slutar där. Och vi ska prata om slutspelskillnad jämfört med grundserie. Ja, och sen så funderar jag på om vi ska ta sig mer i betyg till lagen i Hockeyettan. Men det gör vi nästa podd. Vi har snackat om att vi får träffas snart igen här. Och podda om det efter onsdag någon gång i alla fall. Så blir en ny podd och då ska vi ge betyg. Och vi ska även kika framåt naturligtvis också.
Ja, precis.
Ja. Men vi börjar med en lite tränaromsättning. Det har ju försvunnit en del tränare så här på slutet. Segeltorps tränare Anders Hultin och Christian Gahn hoppade av. Jan Santesson anslöt istället, fick nytt uppdrag där. Piteå gjorde av med Andreas Karlsson och i sparkar, han fick sparken. Och assisterande tränare Ulf Wikgren, Daniel Ramqvist, tog över. I Vännäs så fick Jesper Jäger lämna posten och i KHL meriterade Igor Matushkin, assisterande tränare i KL, ett KL-lag, tog över. Och ja, vi börjar där med de tre.
Ja.
Någonting som överraskar dig eller så?
Ja, men om vi börjar med Segeltorp där så känns det väl ändå som att vad man har kunnat läsa sig till och sånt så var det väl ett gemensamt beslut så. Och det känns väl som att tränaren där... Alltså han har väl säkert gjort allt det han har kunnat hittills och känner nu att det behöver något nytt inför ett kval och kanske att hela föreningen och sportgruppen där tycker det också så att det blir ett gemensamt beslut. Så jag tror man hade väl inte räknat med annat än att man skulle ligga där man ligger egentligen tror jag. Men att det kanske kan få lite ny injektion inför ett kval där, så det var väl ändå liksom ganska väntat så tycker jag.
Jag håller med där, Det känns ju, Segeltorp har ju inte laget för att ligga någon annanstans än de ligger. Och för att ge dem en liten boost, ja men det drar upp sig nu. Nu måste vi få lite ny energi här. Ja. Det är inte roligt att åka runt och förlora. Och kommer det då in en ny tränare, då kan det i alla fall ge någon form av energi.
Ja, men så är det ju. Dels så har de inte kunnat omsätta så mycket på spelarmarknaden heller. Och är det någonting de kan göra så är det väl där. Jag tror väl att... Egentligen är det väl inget missnöje så där. Nej. Utan det var bara att någonting behövs göra, som du är inne på, lite ny energi och att man kan göra något inför ett kval. Sen tror jag väl kanske inte det kommer räcka ändå för dem, men det, man har i alla fall gjort någonting.
Ja, precis. Visa lite att man vill något i alla fall, att man försöker, att istället för att bara låta säsongen rulla på utan att göra något försök i alla fall för att få något resultat med sig.
Ja, nej men precis. Och går vi till Piteå där då, så känns det ju snarare som en ren sparkning tycker jag. Sen kanske man har lite högre krav i Piteå än vad man ska ha. Jag tippade väl dem någonstans där de ligger nu innan Alletan började. Jag tycker inte man har några rutinerade rävar, men annars tycker jag truppen ser lite beige ut. Så att man ligger där man ligger är inte förvånande för mig. Men sen är det klart att det kan ju vara annat som ligger och skaver där också, att man inte är nöjda med tränaren som har varit. Men just sett till prestation så anser jag inte att det, just som det är nu, att det skulle vara något tal om något fiasko för Piteå. Nej. Eller någonting. Vad mitt utomstående öga ser på Piteå hockey just nu.
Ja, jag tror jag lite grann är kanske att man har en liten högre självbild ändå än att komma, som det ser ut nu, sjua då i en alletta. I och med att ja, de av tradition så har de ju varit lite högre upp om man säger så. Sen så är det snart vår att känslan är ju att de här rutinerade killarna, Magnus Isaksson och Högberg, de är bra, jag säger det. Men De blir ju inte bättre i med stigande ålder och ja, längre sedan de var uppe i högre divisioner.
Nej, men så är det ju. Och så, som du säger, rent traditionsmässigt så har man ju, det var ju inte jättelänge sedan då man lirade en kvalserie där med Södertälje, när Södertälje och de gick upp där, och, eller om det var att man åkte ut till playoff. Men efter det någonstans för en 4-5-6 år sedan där, så har det ju dippat säsong efter säsong, känns det. Och nu så då, ja, att, men som sagt, vad det kan ju också vara att de inte är helt nöjda, men just prestationsmässigt så tycker jag de ligger där det förväntas av. Sen som vi har varit inne på, har de säkert högre krav, men då får de nog tänka om rent anmält, inte bara en tränarfråga där.
Nej. Sen vet jag inte, så att tanken är ju säkert att det, ofta så finns det ju är ju inte alla nöjda med en tränare. Nej, alltså det finns, går du, frågar du en trupp som ofta består kanske av 25 man eller något sånt där, så finns det alltid någon eller ett par som inte är helt nöjda. Antingen med istid eller med om man känner sig felfördelad på något annat sätt.
Så är det, så ju, är det säkert. Ja, men så är det ju i varenda lag, även de som går upp eller de som vinner SHL eller vinner NHL, så är ju inte alla 23 nöjda med träningen. Så är det ju så det. Men där, som sagt, där känns det väl som en mer ren sparkning. Men jag tycker att ändå att hela Piteå-organisation kring A-laget i alla fall behöver tänka mer långsiktigt för att få tillbaka det här där man en gång var.
Vännäs där då, Jesper Jäger, tycker jag, alltså han har ju fått rätt bra kritik under sina år. Tycker han gjort det bra med ett väldigt anonymt lag, alltså de har ju nästan ingenting. Så Igor Matushkin, de ligger ju sist. Och sådär, så att det är klart att men det finns, det är samma som Segeltorp upplever jag.
Ja, lite så känns det ju, tycker jag. Och sen det var ju, det är samma sak där. Det är ju tunt material också, men man det känns som att vi har två ganska lika där, som du säger, i Segeltorp och Vännäs, och om man jämför med Piteå där, så det är väl klart att alltså någonting behöver de ju göra. Det har ju inte gått bra för dem i år, helt enkelt. Och få lite ny, som vi var inne på, museet.
Ja, det är lite
få
samma som Segeltorp, ja.
Det känns så i alla fall.
Sen är Jesper Jäger kvar fortfarande som sportchef, tror jag. Så att han har ju kickat sig själv lite grann.
Ja, men och det är väl samma sak.
Det är väl enligt energi.
Ja, men han känner väl det också. Ja. Att han kanske har gjort sitt. Killarna behöver något nytt. Man har säkert jobbat på där efter sina resurser.
Han har haft i några år också där. Så att det är klart att höra samma röst hela tiden. Och annars, han har gjort det bra. Hålla dem kvar. Men det är någon ny röst där. Han tar ju faktiskt en tränare till. Så frågan är om, som inte har avgått än, men som det börjar osa lite katt runt. Thomas Engman, Mörrum. Vi kunde i dagarna här läsa hur Adam Ingvarsson gick ut och berättade att Mörrum i klubben har alltid velat spela i min moderklubb, och jag har aldrig sett framför mig att jag vill spela i Mörrum hockey, men det går inte med som det ser ut nu. Och underförstått då att tränaren och han inte drar riktigt jämnt.
Ja, den sportsliga ledningen, och han är väl både tränare och sportchef.
Han är både tränare och sportchef, så
det var väl ganska tydligt, även om det inte sades rätt ut. Och det är ju verkligen en tydlig markering att någonting inte stämmer i Mörrum. Och så har det väl känts hela säsongen i Mörrum egentligen.
Ja, först de inledde ju väldigt bra, första typ 9-10 matcherna, men sen så... Sen dess har
det ju varit något som inte har stämt. Och nu får vi ju svart på vitt, skulle jag vilja säga, att det är någonting som spelare och ledare drar uppenbarligen inte jämnt ut. Vi har ingen aning om vad som har hänt där nere, men när en sån stor profil väljer att avsluta i den föreningen han älskar mest med två matcher kvar.
Det är verkligen tydligt, man kan också just det, två matcher kvar. Han har kunnat köra två matcher till, han har säkert kunnat stå ut, han har stått ut i 40 matcher eller typ.
Nej, men det är ju en jättetydlig markering. Ja. Det är ju inget snack om saken. Och det är... det blir ju svårt också när man samtidigt är sportchef och tränare, och det är väl något jag inte förespråkar. Jag förstår inte varför man har så egentligen, för någon måste ju vara chef över alltså tränaren och analysera deras jobb där ute. Spelarna blir analyserade konstant, men en tränare måste ju också bli och ha kontinuerliga möten och liksom vilket jobb som helst, ja. Där du har samtal med dina närmsta chefer. Mm. Och då är frågan, vem är närmsta chefen i Mörrum till, till tränaren där nere? Ja. Alltså, de kanske har något, men det...
En styrelsemedlem kanske är styrelsen. Jo. Då, men jag menar, det ska ju vara någon med sportslig erfarenhet, inbillar jag mig, för att kunna utvärdera. Och gärna någon som kan vara nära verksamheten, men kanske man inte är så styrelsemedlem.
Nej, och med all respekt för Hockeyettan, där inte alla har tillgångar med hur mycket pengar som helst, men... Man måste ändå ha någon som... Jag tycker inte det är ett bra upplägg att både vara sportchef och tränare. Det är någonting jag verkligen står för. En tränars jobb är också analyseras ordentligt, precis som spelarnas.
Och jag ser ju en liten fara med att ha samma roll. För att i en förening, så, eller som i ett lag där vi precis nyss diskuterade om att det alltid finns folk som är missnöjda med av en eller annan orsak, så är det ju bra att kunna ha någon man vet att man vänder sig till. Och är det så, har man då inte förtroende, tränaren du är sur på, så kan du inte vända dig till honom. Och då är det ju väldigt bra att ha en sportchef eller något då som man kan vända sig till och prata med och ventilera. För att annars ligger ju risken att man inte säger någonting till någon, och då ligger det bara där och blir en surdeg av det, och det blir, ja, man går omkring en missnöjd utan att kunna ventilera. Då blir det ju bara större liksom.
Ja, men gud ja. Och det är väl något sånt. Som sagt, vi vet inte. Men något sånt. Jag tror att det känns. För att se med ögon vid sidan av, så känns det som att det har börjat pysa och pysa och pyst. Ju mer har det pyst under säsongen i Mörrum. Till slut nu exploderar det faktiskt. Det är ett jättetydligt uppror. Ja. Alltså, det är ingen snack om saken.
De har också blivit av med Jesper Hultberg under säsongen också. Tycker jag det är en indikation på det också. En kille som de hade sett som en viktig kugge i sitt lag som lämnar.
Så är det. Det som är positivt nu då är ju att Mörrums del då, att de klarade, säkrade det här kontraktet. Det är ju en förening som jag tycker ska vara i Hockeyettan.
Absolut.
Och mycket tradition där nere också. Så, men nu har man ju några månader att tänka på hur man vill gå vidare som förening. Och det kan ju inte fortsätta med en sån säsong till som det verkar ha varit.
Kan Engman vara kvar?
Alltså det kan man ju säkert. Men som det känns just nu så är det ju många spelare och drar ju inte jämnt upp. Men... det går ju ändå att hitta en lösning på sådana situationer.
Jag tänker mig att man måste sätta sig och snacka. Exakt. Det är ju det handlar om. Nej. Alltså att de har kanske inte gjort
det ordentligt. Och jag kan väl tycka att alltså, det blir ju lite ändå så här. Jag förstår det, att det är tydlig markering. Men det blir ju ändå lite barnsligt kan jag tycka också. För att det är ju ändå en förening där i bakgrunden.
En moderklubb.
Och alltså, det är klart att man har rätt att markera om man inte är nöjd. Men jag vet inte, det känns som hela man drar ner hela föreningen nästan i skiten. Och det är väl något jag inte skulle ha gjort kanske om man utan tagit det efter säsongen och verkligen rätt ut, rensat luften ordentligt och så... Får man ta det därifrån helt enkelt. Men det känns som det har blivit lite pajkastning där nere helt enkelt.
Ja, så är det. Vi har ju en annat ställe vi ska prata. Det är ju inte tränare som ryker. Men Vita Hästen har aviserat att Morgan Persson avgår, höll jag på att säga. Eller får kicka rättare sagt. Och på övriga sportsledningen väljer också att avgå då. Så där har ju också varit lite turbulens. Även i Halmstad har det varit turbulens. Har vi pratat om kanske förut. Där först stod klart att Fredrik Johansson inte skulle få förlängt. Men nu får han förlängt. Det skulle ha en kombinerad tjänst. Men även där resten då valde att ställa sina platser till förfogande. Det har varit ordentligt. Det har varit lite oroshärdar runt om i Hockeyettan.
Ja, men så har det varit. Och samtidigt då, det är väl lite föreningar som inte har levt upp till de förväntningarna man har också. Då blir det ju så där också. Det blir lite oroligt. Och,
Ja.
Det har varit lite turbulens.
Ja, det förstår jag. Eller så är det, så är det. Vi ska ta och prata lite ett par förlängningar. Det är de första förlängningarna, tunga förlängningar har börjat ramla in. Jag tycker det var ovanligt sen i år, måste jag säga. Jag tycker vid det här laget så brukar det ändå ramlat in rätt många förlängningar. Och de lagen med lite ambitioner brukar vilja bli klara och skriva under med de viktigaste spelarna. Men två förlängningar har blivit som är tunga, tycker jag. Martin Perna förlänger med Kriff, klart klockan 23.00 i natt, höll jag på att säga. Och Sören Dietz Larsen har tidigare förlängt med Nyköping. Vi tar spontant, när tycker du att man ska börja förlänga med gamla truppen? Ska man vänta till säsongen är över, eller?
Nej, det tycker jag inte. De man verkligen vill ha kvar får man ju, och om de vill, de får man ju. Jag tycker man ska ha en kontinuerlig kontakt med spelarna under säsongen. Som sportchef är det en skyldighet, tycker jag. Som vi har pratat om tidigare, att den utvärderar ju den sportliga verksamheten, och att man ska ha samtal med sin sportchef och kolla av hur spelarna mår, och att alla spelare som inte mår bra går ju inte till tränaren och pratar, så är det ju. Så det är en sportchefs skyldighet, framförallt i det samhället vi lever idag, och så vet jag att inte alla sportchefer jobbar, och det tycker jag är katastrof faktiskt. Man måste se till människan, och man lever i en värld där man liksom vill mycket i sina karriärer, men man vill ändå ha en trygghet, och det är sportchefernas uppgift att göra det, helt enkelt diskutera. Och tycker om det är någon sportchef som lyssnar på det här, så gör ni inte det jobbet, så tycker jag faktiskt att det är bedrövligt. Ja. Det skiljer många unga killar som inte vet vart de ska ta vägen om 2 månader eller någonting, så var raka och ärliga istället mot folk.
Så du säger att nu ska de flesta kärnan vara klar, tycker du egentligen, med det här laget?
Ja, det tycker jag absolut. Och det är väl förvånande att det inte är mer som är klara. Men det tycker jag verkligen. Sen är det ju så här att vissa spelare vill vänta, men det vet jag att absolut inte alla vill. Många vill vara i den föreningen man är i ett par år, för man trivs bra runt omkring, trivs med föreningen. Så nej, jag tror snarare att det är lite bekvämlighet på många sportchefer. Man tror att ja, vi tar det efter säsongen, det löser sig. Sen finns det givetvis många duktiga sportchefer också som inte jobbar så. Men jag tror att ja, lite bekvämlighet, det tar ju ändå lite tid att sätta sig ner och prata med en spelartrupp. Men det är deras skyldighet också. Så det är anledningen, tror jag, att det inte
är det bekvämlighet, orkar inte.
Ja,
då är med. Då har vi pratat sportchefer och pratat om bra och dåliga. Vi ska prata om bra och dåliga domare också. Hur tycker du en bra domare är, Fili?
Ja, måste ändå ta en liten episod här nu när vi ska börja prata domare, för jag gillade ju verkligen inte, alltså jag kunde bli fruktansvärt arg på domare när jag spelade, men nu är det slutet på augusti, så fick jag ett telefonsamtal, och brukar inte svara när jag inte känner igen numret, men jag gjorde det ändå, och då var det Västergötlands domaransvarig som ringde till mig och ville att jag skulle komma och föreläsa på deras domarkurs inför 70 domare eller vad det var, alla linjemän och allting från alla åldrar. Så då gjorde jag det faktiskt, och det var jäkligt kul. Jag började med att berätta att er har jag inte dratt jämnt skäng, men det känns som att ni har förstört för mig för att försöka vinna hockeymatcher bara. Så det var mycket skratt där, och det var jäkligt roligt, och det var väldigt uppskattat också att det kom en från en spelare som ändå har pratat en del med domarna. Om vi ska vara ärliga, så har man ju gjort det och inte alltid dratt jämnt skäng. Men det var kul, och sen nu liksom när man har lagt av, så har man ju fått en annan förståelse för domare också. Innan kunde man ju vara jäkligt förbannad på dem och sånt här, men krasset så är det så här, utan domare så kan vi inte spela någon. Nej. Alltså det skulle ju vara, tänk dig ett derby mellan BoIS och Skövde och inte en domare på isen. Ja, så det, de är ju det viktigaste för att vi ska kunna gå och titta på hockey, för att vi ska kunna stå och heja på vårat lag. Och det är väl något man inte jag tänkte på när jag spelade så.
Men nej, och det är ju lite domarbrist, så jag har fått en annan syn att man kanske inte ska skälla så mycket så som jag har gjort. För det är klart som fan det inte är kul att bara få, du är en väldigt utsatt position och få, alltså det finns ju inte någon domare som inte har fått utstå någonting. Och, men samtidigt så känner jag så här att den bästa domaren som finns är ändå en domare som förstår att folk reagerar. Och kan man ta det, sen får det inte gå över gränser. Men att, och det sa jag även när jag var på den här för, när jag föreläste för dem, att för oss som spelar där ute, det är ju liksom ingen lek. Utan nu drar det hårt, det är ju på liv och död där ute. Du vill ju vinna din match till vilket pris som helst. Och där måste domarna ha förståelse. Så är det någonting som går emot, att det är en tveksam utvisning, det är klart som fan rent ut sagt att folk reagerar. Sen är vi alla som spelar är ju medvetna om att domarna måste fatta otroligt snabba beslut och att det kan bli fel. Men att spelare får reagera där ute och få visa känslor utan att det går överstyr, det måste man som domare kunna hantera. För som sagt, vad, det är fan på liv och död där ute. Alltså det är verkligen inte någon lek, utan det är blodigt allvar. Och när en domare förstår det, då tror jag att allting blir lättare i att folk reagerar. Alltså folk gör det. Folk skriker något. Sen får ju inte det vara hur olämpligt som helst, men folk kan bli arga där ute. Och då tror jag att då klarar man av att döma jäkligt bra, tror jag. Även om det givetvis blir fel ibland. Men det är nog den viktigaste egenskapen.
Men så du tycker det är en viktigare sak än att vara bra skridskoåkare och att kunna stå rätt i positioner och läsa av spelet och sådana grejer?
Ja, men det tycker jag nog faktiskt. Även de domarna som kan det där och har magisk skridskoåkning och bra spelförståelse, de tror jag att de gör nog minst lika mycket fel och tar felbeslut som de som inte har lika bra skridskoåkning. För det är otroligt snabbt och beroende på vilken position man står på planen, vad man ser. Men just att veta själv att man faktiskt tar felbeslut ibland och att folk reagerar, det tycker jag är den viktigaste egenskapen.
Du har ju haft ett antal 100 domar, inbillar jag mig, under, som du har mött eller som du har drabbats av, eller hur du nu ser på saken.
Ja.
Har du någon bra domare eller några bra domare som du upplevde?
Alltså jag tycker ju faktiskt nu, så tycker jag ju ändå att de flesta domarna nu när jag har lagt av, så tycker jag ändå att de flesta domarna har varit bra, just för att jag har fått en annan förståelse att man tar. Det är klart som fan att de tar fel beslut där ute. Alltså, vem hade inte gjort det, menar jag. Alltså, även hur mycket du hade dömt, vem hade inte gjort det. Men som sagt, jag gillade domare som kunde diskutera med mig. Alltså, som hade den här förståelsen att jag blev förbannad. Och ett sånt jättetydligt exempel tycker jag var Sebastian Virta. Det var väl ingen skridskoåkning av rang om vi ska, och det har jag pratat lite med honom om nu när jag har lagt av också. Det kunde jag förbättra, men han var väldigt alltså han kunde stämma av med mig på ett bra sätt när jag var arg, och han kunde även ha en jäkligt skön dialog. Det blev ofta jäkligt gött tugg. Han lugnade ner mig på ett bra sätt och markerade tydligt när det var liksom färdigsnackat för mig, men han lät mig reagera ofta. Sen har man ju haft, jag tycker han som dömer fortfarande, David Gustafsson har haft mycket dömt. Han är också samma typ där. Alltså, man har haft de här Morgan Claesson och precis. De här Belin.
För... Jag hörde Morgan Claesson dömer faktiskt i tvåan idag. Jag trodde han hade lagt av.
Ja, men kul. Ja. Det är en riktig profil också. Ja. Som, nej, men sen så är jag alltid... Jag har alltid haft väldigt bra kontakt med domarna, alltså typ pratat med dem innan så här, och jag har ändå upplevt att det har funnits en genuin respekt både från mig och dem. Sen har jag ju som sagt sagt olämpliga grejer och inget jag är stolt över idag, så, men det har funnits en genuin respekt konflikt med mot domarna för mig. Och det märker jag nu när jag kommenterar matcherna också. När man stöter på, de kommer fan, Törnqvist, det var kul när du var. Och så då säger jag till dem, nu hoppas jag att ni verkligen låter det köra på. Så det blir lite känslor där ute. Ja, det ska vi köra. Så man det ligger ju kvar. Alltså, de känner igen mig, jag känner igen dem. Och vi har alltid haft bra tugg. Så. Sen är det ju vissa som har dömt fruktansvärt dåligt vissa matcher, givetvis. Men jag har också varit dålig vissa matcher.
Ja.
Så är det ju.
Men du sa Sebastian Virta, du sa David Gustafsson som bra domare. Jag har två favoriter, favoritdomare. Det ena är Oskar Niklasson, som jag tycker är en bra domare. Som, han är inte 100% säker på alla regler, är han inte.
Nej.
Men han har gjort både ett och två konstiga domslut som liksom inte finns i regelboken riktigt. Men ändå tycker jag just låter spelarna göra upp på isen och liksom håller en bra nivå. Han är liksom konsekvent i bedömningen.
Nu hade jag ju han bara som linjedomare, men nu när man har sett sen man har slutat, sen han har blivit huvuddomare, jag tycker han var bra som linjedomare också. Det är gött snack, men jag tycker hans utveckling också har varit jäkligt imponerande, tycker jag. Att jag tycker han blir bättre varje gång han är här och dömer. Så jag håller med. Ja.
Men den bästa, den sparar jag till sist. Robin Werner, en väldigt, väldigt bra domare, tycker jag. Han har dömt, jag har sett honom flera gånger, bland ett derby här där det var så smockan hängde i luften precis hela tiden. Men han visste precis när behöver jag gå in, när behöver jag inte gå in. Han släppte väldigt mycket, det var mycket tjafs framför mål och så vidare. Han sa bara till lugna ner, det behövde liksom inte plocka två stycken tvåor en i vardera laget liksom, utan förstod att nej, men här behövs det liksom inte, och när det behövdes det tog han och bra bedömningar, otroligt få feldomslut jag sett honom göra, eller som kanske inte något, men jag tänker efter det är sån här riktigt rent ut.
Nej, men jag håller med dig. Det är också en, jag tror inte att han dömde mig någon gång också, men nu när jag har kommenterat mycket så har han ju varit här en del och det är ofta väldigt roliga matcherna han dömer. Han gör det roligt. Han så som vi har varit inne och pratat, det låter bli, han låter det få bli lite känslor i hockey, men som du säger är väldigt tydligt när det går över styr, då är han där och markerar. Så det håller jag med. Alltså det är jag tycker han har varit riktigt bra. Så, men jag tror aldrig att han dömde mig nämligen.
Nej, han är rätt ny bekantskap för mig också. Så, jag funderar på var han kommer ifrån egentligen. Men en ruggigt bra domare. Ja, så att han tycker jag är ettans just nu bästa domare. Och de jag har sett. Nu ska jag säga vilt erkänt, jag har inte sett alla domare. Och även om jag har sett dem så kanske jag inte har tänkt på dem. Nej, kanske de är jättebögande egentligen.
Är det.
Det är ofta är det domare som...
Ja, ofta är det samma domare som kommer i. Alltså det är ju 3-4 stycken. Som, men jag håller med i det. Och det jag har sett så är han jäkligt duktig. Och kommer nog inte sluta sin domarkarriär i hockeyettan.
Nej, det tror jag inte heller. Då har vi pratat domare också här. Då ska vi gå vidare och kika lite grann på serierna. Lite kort här. Vi börjar med norra vårettan. Så vann ju Lindlöven efter en riktigt stark vårserie. 14 segrar på 17 matcher. Är du förvånad över att de så bra?
Ja, så bra kanske jag är lite förvånad över. Men att de skulle sluta 1-2 där. Det trodde väl både du och jag. De är ju bra egentligen. Alltså det var ju en liten missräkning för dem att inte komma till alla. Nej, jag tror inte man hade gjort bort sig en Alletta Söder heller. Man hade nog kunnat komma en 6-7-8 där någonstans och tagit sig till playoff där också. Det tror jag. Sen har man ju lite tunn trupp och sånt. Men jag tycker man är ett bra hockeylag. Mm. Så det är absolut...
Led inte av Maxim Senjonov lämnar ju. Men det, de klarar det bra.
De klarar det där och fick något
där. Ja, nu tappar namnet.
Nej, jag tror de kan bli lite halvluriga i playoffen då. Jag är ganska hemmastark, jag vinner första matchen hemma där och sen sätta lite press på sitt motstånd och har varit i playoff i många år i rad. Man vet liksom hur det går till.
Vi ska inte prata så mycket playoff, tänkte jag, så jag lägger lite, gå vidare där, för jag tänkte att vi ska göra det i nästa podd där. Vi ska gå vidare och kika lite grann på kval neråt. Eller sagt, vilka som gör Lindlöns sällskap tar vi först här. Det är tre stycken namn som fortfarande lag som fortfarande har chansen att få kvala uppåt, eller play in blir det ju då. Vings, Vallentuna och Sundsvall. Just nu har Teg är klar tvåa, men ta tredje platsen är Vings, Vallentuna och Sundsvall. Och Vings möter Övik som kämpar för sin överlevnad i botten. Mm. Medan Sundsvall och Vallentuna möts i Sundsvall här. Vad tror du om den kampen? Är det, vilka står där som en tredje kvallag ifrån norra men
det, året? Det gör nog Wings till slut ändå, tror jag. Jag tror de vinner sin match där. Om inte så tror jag det blir Vallentuna. Men ja,
Sundsvall har ändå gått väldigt bra på slutet här.
Det har de
starka segrar.
Och nu känns det som att jag garderade mig med ett kryss på det. Jag sa alla tre, men mitt tips går till Wings då, får jag säga. Men det är kul att det är så tajt. Skitkul, ja, och Sundsvall pratade vi om för några veckor sedan när vi spelade in podden, att det inte var bra.
Ja.
Så det
de har gått som ett, ja, som en slottemaskin där på slutet. Verkligen. Och har vunnit allt.
Men jag tror de känns väl, alltså, de
måste stod ju vara Vings med 7-1 senast.
Ja, men nu det känns som att de måste vara, ja, fan, det är svårt typ, att alltså. Jag säger Vallentuna istället. Wings förlorar sist.
Ja, fast då måste ju Vallentuna vinna sen.
Ja, men det gör de nog.
Det gör de. Ja, okej. Okay. Ja, jag skulle väl säga att jag tror kanske ändå på Wings, i och med att det räcker med att de tar en seger i sista, så är de har det ju i egen hand, om man säger så.
Ja.
Sen har vi kvalet neråt då. Där är det Sundsvall, nej förlåt, Enköping som heter Teg, Köping, Lindlöven och Övik, Wings. Mm. Det är alltså Enköping, Köping och Övik som slåss om en plats och slippa kvala. Just nu är det Köping som ligger där med 24 poäng. Enköping har också 24 och Övik har 23.
Ja,
och det... Så det är otroligt jämnt där i nedre botten, eller ja, de sista.
Så är det, och det...
Slippa kvala neråt.
Köping är ju i förarsätet där, och jag tror man håller undan ändå faktiskt. Och det är ju en riktig missräkning för Enköping att behöva kvala för sin existens. Så det är inte bara, nej, tror jag inte, när man det har blivit så. Jag menar, förra året var man ett mål ifrån, tror jag. Jag kollade på den matchen när man mötte Borlänge. Mm. Var avgörande match, ja, där man precis plockade ut målvakten det sista där, om vilka som skulle gå vidare. Och ja, de var ruskigt nära på att göra mål. Men nu helt plötsligt får man kvala för sin existens istället.
Ja, de har inte fått att stämma i år alls egentligen. Alltså, de ingen bra grundserie, och vårettan har legat rätt stabilt egentligen och hålla sig kvar i alla fall, men tappat på slutet här.
Ja.
Och just den formsvagheten, och möter då tvåan Teg. Säger Köping har Lindlöven i fri sista matchen här.
Ja, men samtidigt tror jag, alltså, det där är ändå så här, Lindlöven är klara, om man säger, man snackar jämt inom laget så här, eller det är väl tränarna som ofta säger så här, ja, men vi ska gå ut och köra nu, det sista matchen innan playoff. Men tankarna är ju redan i playoff. Det är ju bara, alltså, så jag tror ändå Köping med kniven mot strupen där löser det där faktiskt.
Ja, för de andra, alltså, ja, Övik har ju emot sig att de möter Wings som måste vinna ju.
Ja.
Och det är ju inte lätt, även om de har egentligen Wings i trea, medan de andra ettan och tvåan, så de ska ju teoretiskt ha det lättaste motståndet, men de är mest motiverade motståndet också.
Så är det ju, och sen alltså, som med Lindlöven där, alltså, och det förstår jag, alla deras tankar är ju på playoff. Man går inte in helhjärtat, du vill ju verkligen inte bli skadad nu inför ditt playoff som stundar, så nej, jag tror Köping tar det.
Ja. Då har vi snackat norra vårettan, och vi tror alltså att Vings, eller Vallentuna, hur vi nu sa till slut, vad blev det? Jag tror på Vings och du tror på Vallentuna, ja, så var det i alla fall. Och så tror vi Köping fixar, eller jag tycker det är helt ovisst, måste jag säga. Jag skulle kunna slänga upp den i luften och se vad som landar åt rätt håll. Rent lotteri med andra ord. Vi ska prata södra vårettan också. Och där har vi Visby-Roma som 40 poäng, 3 poäng ner till Halmstad, som har bättre målskillnad. Så rent teoretiskt är inte första platsen avgjord. Visby möter ju Mörrum som de Slog hemma senast, nu ska möta dem borta. Och Halmstad möter Kriff borta. Och Halmstad vann efter Sande mot Kriff hemma.
Ja.
Vad tror du om första platsen? Är det ändå inte Visby? Jag tror hon
nyper Mörrum. Jo, det tror jag. Och jag såg nu Mörrum åkte väl dit till Visby med tre formationer, tror jag. Så, Visby vann väl tydligt skotten också. Jag såg inte matchen, men man vann väl med dubbelt så mycket där i alla fall. Sen slutade väl matchen bara 1-0 eller
någonting. Ja, det var en jämn
omgång. Jag tror att Visby tar något poäng borta mot med dem där som man behöver.
Sen tror jag i och för sig att Halmstad vinner.
Ja, det tror jag också.
Just för motivationen där att de slåss ju inte bara om att komma ett utan också behålla andra platsen. Ja, precis. En gammal plansfördel i playoff 2. Så jag tror nog att Visby tar någon poäng i alla fall och Halmstad vinner också. Mm. Och det betyder i sådana fall att då spelar ingen roll vad Tranås gör, de kommer att hamna trea. Mm. Även om de vinner över Hanhals.
Men där fick du rätt. Du tippade Tranås som där och det, jag tippade ju inte det. Jag tippade ju Kriff där. Så det är bra gjort av Tranås som kommit igång här på slutet.
Det har gått jättebra. Mm. Men kan jag säga att Visby har ju 10 segrar de senaste 11 matcherna. Mm. Och Tranås har 5 segrar de senaste 6.
Mm.
Och Halmstad har också varit formstarka. De hade i och för sig 2 förluster innan senast nu, men innan dess hade de 12 segrar på 13 matcher.
Så är det.
Så att,
och alla de 3 lagen som du säger, oavsett vilka som går vidare mellan Halmstad och Tranås där i det här kvalet till kvartsfinal eller vad man säger. Så jag tror att de 3 lagen, det dröjer nog ett tag innan de blir valda i alla fall. Det tror jag, det är nog inga lag man...
Jag tror de börjar plocka in några ändan först.
Ja, det känns så. Jag tror inte det är något drömmotstånd direkt för något lag.
Vi som sagt var som har 10 segrar på 11 senast och dessutom är formstarka. Och
ett playoff-lag.
Ett playoff-lag, precis. Och en jobbig resa och så vidare. Det är nog, kan nog till och med bli södra allettan-lag som är valda innan Visby, det tror jag.
Ja, men det tror jag också. Jag tror att de blir valda i slutet, alla de.
De har ju en finsk kedja där som är gjort bra på slutet. Bottenkampen är avgjord, så är inte mycket att säga om, men vi konstaterar
jag rätt. Jag tippar honom att Mölden skulle
köra. Ja, det är klart att tippa det.
Så det är väl lika.
Ja,
precis, det går ju på ett.
Starkt gjort tycker jag ändå av Mölden, med tanke på som sagt var turbulensen inom truppen och en väldigt medioker säsong egentligen. Och så biter de ändå, tycker de ändå på slutet här, tar de några raka segrar.
Man tog bra motstånd ja, som du säger. Ja. Man slog väl Tranås där med Sammet eller något ganska tydligt. Så det är ändå imponerande. Och det får man ändå lyfta på hatten för med den säsongen man har haft. Och verkligen kunna knyta ihop säkert på ett så bra sätt. Liksom.
Ja, det är imponerande. Vi ska prata om norra allettan då. Och då är det så här att Hudiksvall avgjorde kampen om första platsen 4-0 senast mot Östersund. Det är en styrka. Vissa styrka.
Jo, men så här, de är ju starka Hudiksvall. De får ju gå in i det här playoff-spelet som klara favoriter, tycker jag. Mm. De har visat upp en styrka under hela säsongen.
Ja. Östersund är inte dåliga, men som sagt hade ingenting att hämta där. Sen har vi då ett lag som blev ut, Strömsbro. Sa vi det är katastrof dåligt, det går inte det här, det var ingenting att hämta, ingenting alls. 8 segrar på 9 senaste matcherna.
Ja.
Och 4-3 mot Piteå senast.
Imponerande.
Ja, imponerande.
Verkligen.
Och när jag såg faktiskt matchen, stora delar i alla fall av matchen mellan Strömsbro och Piteå. Och jag kan inte förstå nästan, när jag säkert säger det, de vann i sig, men jag kan inte förstå hur. För det var maken till dåligt passivt försvarsspel.
Ja.
De har alltså en sekvens när en Piteå-spelare kan åka från egen zon. Hela vägen upp i långsamt maklig fart och så helt till friläge. Mm. Fast emot ett samlat försvar och lägga in den mellan benen. Och alltså jag har aldrig sett det så dåligt försvarsspel någon gång, tror jag. Nej. På hockeyettanivå. Så att och passivt ett par gånger till, men de vann matchen ändå till slut. Så det är blandade skördar.
Alltså, de, ja, alltså de har ju ändå lite spets där i, ja, Stefan Söder och Viktor En och sen, ja. Nu har de väl fått den målvakten Salim,
ja,
också.
Ja, han har ju varit riktigt bra. Ja, han räddar dem ju.
Och det behövs väl kanske med det här, ja, försvarsspelet, ja, du förklarar det här. Så, nej, men det är hur som helst, det är sjukt imponerande att de ens har chansen nu verkligen att, mm, att ta sig till playoff. Det är riktigt bra gjort.
Ja, ja, jag är imponerad. Som sagt, det var bara en liten skrap åt dem där, att de behöver nog prata lite grann om hur man spelar lite mer bestämt, ja, sortera det i vem tar vem och så, ja, vidare. Men jättebra. Och nu har de faktiskt, efter detta så har de häng, mm, på att få kvalspela ändå uppåt. Men de är inte klara. De ligger fortfarande nia på samma poäng, men med två mål sämre målskillnad än Forshaga. Och nu i sista omgången så möter Forshaga Borlänge, medan Strömsbro har två matcher kvar. De spelar idag mot Boden och på onsdag mot Surahammar. Hur slutar denna? Bär spurten hela vägen fram?
Ja, hur slutar den? Det är bra, alltså med den spurten man har haft där i Strömsbro, så, men samtidigt tror jag att man kanske inte tar Boden nu som gärna vill avancera lite i tabellen. Surahammar har ju blandat och gett lite nu ändå i slutet. Är fortfarande imponerad dem väldigt, men jag tror att Forshaga ändå kan knyta sig till någon poäng där mot Borlänge faktiskt, som inte kan väl komma.
Nej, de det händer inte så mycket för dem. Utan de är där de är, höll jag på att säga.
Ja,
de kan tappa igen mot, men nej,
jag får nog ändå säga att jag sen har jag trott på sagt att det har varit avgjort.
Ja,
jag får ju fortsätta säga Forshaga.
Du ger det inte så lätt sen.
Precis. Så då kan man ju ändå hävda det att, ja, men det sa jag för länge sedan.
Ja, precis. Nej, jag tror inte heller på Boden, att de klarar Boden. Och då är det ju upp till sista omgången.
Ja.
Surahammar, om Sörensbro klarar Surahammar. Ja. Vilket jag i och för sig inte håller för osannolikt.
Nej,
men Forshaga har fortfarande avgörande till egna händer.
Ja, så jag tror på Forshaga.
Ja. Mm. Bra, då ska vi gå till den serien ni känner till bäst. Den södra allettan. En avgjord bottenstrid. Och du har ju hållit på att såga Huddinge hela säsongen, vill jag bara säga. Men de klarar sig till slut.
De gör det till slut. Ja. Men bättre än så tycker jag inte att man är. Nu,
jag tycker Tyres och Hanviken var väldigt bra. Jag såg lite på honom faktiskt.
Ja, jag tyckte också att de var nu, en tabell ljuger inte brukar man säga. Nej. Men av det jag har sett tycker jag ändå att de var, spelade typ stabilare hockey än vad Huddinge gjorde också. Huddingens försvarsspel tycker jag inte har varit bra under allettan. Och vi såg ju Huddinge Mariestad. Mariestad var ju som gjorde, var ändå en viktig match för Huddinge. Och det var ju ingen jättematch, om vi ska vara ärliga, varken från något av lagen.
Nej, det kändes som lite motivationsloklass på något
vis. Ja, och det men ja, det. Sen åtta, om man tittar på lagen och med Huddinge så att man ska gå till playoff i en alletta, det är ju egentligen ganska givet. Så det är ju fortfarande en säsong man har gjort väldigt dåligt, rent att sluta åtta i en alletta södra för att vara Huddinge.
Ja.
Huddinge hockey, det är ju inte bra. Mm. Men sen, allt kan ju hända i playoff, men jag tror att resan för dem tar slut i första omgången.
Jag kan säga, avslöja en grej. Jag pratade med en spelare i boys-ledet när vi hade förlorat mot dem i Sadden, tror jag, uppe i Tyresö. Och han sa att han tyckte det var bästa motstånd de hade mött under hela allettan.
Hanviken, ja. Nej, men jag tyckte, alltså de, sen var väl deras prestationer kanske lite så här, man åkte till Nybro, vann med 2-0, man spelade ut nästan Mariestad boys stundtals. Sen hade de väl ganska, alltså de var inte så jämna. Nej. Kanske, utan man hade de här, och det är väl det som gör, man har ju, det var ju förra året man var i allettan och man har inte någon jätteerfarenhet av det innan, men jag tycker också deras högsta nivå var väldigt hög, absolut. Och av det jag har sett så tycker jag att de var bättre än Huddinge.
Men Huddinge är ändå som på något vis vinner, det är väl, eller klar, fixar den där platsen. Så vi måste ju credda dem ändå, ja, i alla fall att de fixar det till slut. Sen har vi toppen då. Och där är det ju, första platsen, om vi tar den, så är det ju så här att Kalmar har en hysterisk form. Har kvar Vimmerby och Huddinge att möta. Möter Vimmerby idag. Vinner de där så kan vi faktiskt fortfarande ge Nybro en kamp om det. De är 5 poäng efter med ja, de har 2 då, Nybro en match kvar att spela.
Ja, så är det. Vi vinner Kalmar båda sina och Karlskrona slår Nybro varje sista omgången, så slutar man ju etta. Men nu som helst så tror jag att man kommer bli topp 2 Kalmar, och det är ju, alltså man kommer inte komma, men jag tror att man passerar Väsby i alla fall.
Ja,
men
man är 2 poäng före, ja, har 2 matcher kvar.
Så. Ja, precis, så det tror jag. Och det är ju verkligen imponerande av Kalmar. Sen trodde väl både du och jag lite på dem högt upp. Alltså, man har varit bra i år. Så enkelt. Sen hade man en period där man hade tufft med många skadade och sånt här. Sen värvade man lite också. Men Kalmar blir luriga i plötsligt. Ja. Det är en skicklig forwardsbesättning de besitter. Alltså, jag vet att jag sa i sändning när man kollar på deras trupp rent så här skicklighetsmässigt, så anser jag att de har nog division 1 bästa, om man slår ut på skills, skills liksom, i deras forwardsbesättning är enormt skickliga. Sen kanske man inte har de här tunga som kan gå i bräschen när det verkligen gäller i ett playoff, och det kanske blir de, att de kan bli, får de allt att stämma så blir de livsfarliga.
Ja, ja. Ja, jag tror dock att Nybro vill vinna.
Det vill de ju garanterat.
Ja, och då tror jag faktiskt att de fixar Karlskrona i sista omgången.
Det tror jag också, men det är ändå, jag tycker att Nybro skulle vara där uppe. Det är, men att den största fjärn i hatten får jag ändå gå till Kalmar i den här allettan och ändå hålla ihop det så förmodligen sluta topp 2. Det är imponerande.
Sen är ju faktiskt det som finns att spela med, det är Mariestad Boys placering. Ja, i viss mån kan Dalen kan ju faktiskt gå om Karlskrona också. Men Mariestad kan komma 4, de kan komma 5, de kan komma 6. Och Skövde har, Mariestad har Skövde kvar i sista omgången. Karlskrona har möter Nybro som vi pratat om, och Dalen tar mot Hanviken. Och det skiljer alltså, det just nu Karlskrona 43, Mariestad 42 och Dalen 40 poäng. Det är ju avgörs i sista omgången här nu. Hur tror du?
Alltså för Mariestads del så var det en väldigt viktig seger man tog senast mot Väsby här. För jag tror ändå att det är en jäkla skillnad på att komma 6 och komma 5-4. För som 6 så hade man fått ta det laget som blir över i ett playoff, och det hade inte varit, det hade antingen varit Visby eller Vimmerby skulle jag tippa på, och det är ingen rolig playoff motstånd. Så det är viktigt för de här lagen sista omgången faktiskt att ha några och ändå kunna välja lite på, tror jag. För ja, som sagt, de två lagen som är kvar sen kommer nog vara Visby och Vimmerby enligt mina beräkningar. Och det är inga roliga motstånd. Vimmerby, visst, man har haft en dålig alletta, men där finns ändå
en stor hög potential
tycker jag.
Och Visby är livsfarlig, har vi pratat om redan,
ja,
på hemmaplan.
Ja, precis. Och då att de två lagen vinner sin första match hemma mot i stort sett vilket lag som helst, det skulle inte förvåna. Och då har man kniven mot strupen sina två sista matcher man har kvar där. Så sen tror jag att man i start slår Skövde borta här. Visst, det är Skövdes sista match, man kommer väl försöka med alla medel man kan, men man är ett så pass mycket bättre lag, och framförallt när några spelare har försvunnit. Så ja, jag tror nog att Nybro tar Karlskrona också där. Karlskrona som inte alls är i form heller.
Nej, de har svag form.
Ja, jättesvag form. Mariestad slutar nog 4 och Karlskrona femma och Dalen slår sin match, men det spelar
väl ingen roll. Ja, de vinner det, ja.
Men precis, de mot... går väl inte om Karlskrona ändå där? Så
jo, de kan gå om, för de har bättre målskillnad, förstår du. De är tre poäng efter... Nej, fel av mig. Jag tänker fel. Nej, nej, de har sämre målskillnad.
Ja,
det är
precis.
Så det är kört för dem. De kommer bara komma sexa ändå.
Ja.
Det är helt fel, jag tänkte fel där.
Så där fick du facit nu då. Boys 4, ja. Karlskrona 5 och
Dalen 6.
Ja.
Då ska vi ta och prata lite med Mariestad Boys, tänkte jag här. Det är så här att vi har ju ett derby.
Mm.
Skövde IK går ut på sin hemsida och skriver att kom och se sista chansen att se Mariestad Boys på länge, för Real Mariestad har i stort sett bara... Det är redan klart, de är klara för allsvenskan.
Ja.
Vad tycker du om en sån grej?
Ja, jag vet, alltså... Jag...
Lite ironi där uppe, ja, mot kaxiga Mariestad som
går. Ja, men så... Alltså, på något sätt gillar jag ju ändå när det är lite hets och sånt här. Och de... de har inte kunnat påverka så mycket på isen heller, så de får väl hitta andra sätt att göra, tänker jag.
Men man har ju avtryck.
Ja, nej, men så alltså, jag brydde väl mig inte så mycket. Jag skrattar mest åt det. Så det, jag tycker ändå att det här, alltså derbyna här som har varit, det är ändå härligt att det har funnits lite känslor och runt om så. Nej, jag tyckte nog mer att det var...
Vill du ha mer hets?
Ja, alltså det gör inte något för mig. Så länge man inte går över gränser. Och det här var vi ju, tyckte väl ändå, jag var lite så här, ja, Real Boys. Ja. Liksom så här. Och det är, nu säger jag vi, men vi har ju varit tydligt bättre i jättemånga år nu.
Ja.
Till och med faktiskt, när jag spelar så har jag betydligt fler vinster än vad jag har förluster i derbyn. Så... Det, nej men jag tycker bara det är lite småkul, alltså så. Sen förstår jag, alltså det de vill göra, det är ju att det ska sticka i folks ögon. Ja. Så det bästa är väl att det inte gör det, tänker jag. Utan, alltså, det är väl bara ett sätt på att visa att Mariestad är bättre också egentligen. Ja. Alltså när man skriver Real Boys, det är ju är väldigt tydligt då att Boys är bättre. Ja. Så vi får väl se det så, vi supportrar.
En hedersbetygelse.
Ja, men det blir
de
ju så.
De lägger sig på mattan platt och säger att Mariestad är bättre.
Ja. Ja. Ja, men så är det. Sen var det ju med... Så jag väljer att se det så istället.
Aha,
att de har ju inte haft något jättemycket att komma med. Så, och det var deras sätt att hitta det.
Ja.
Vad tycker du själv?
Ja, jag tycker det är jättekul med hets. Jag älskar att hetsa, men jag tycker inte det är på en hemsida, den officiella hemsidan.
Mm.
Där tycker jag man är korrekt.
Mm.
Hade det stått på Rebellernas forum eller på någon Facebook-sida av någon Skövde-supporter, tycker jag skitkul, jätteroligt. Precis där du är, men jag tycker inte på en officiell hemsida, där är man korrekt och beskriver saker så korrekt och riktigt man kan. Det är klart, men lite färgad får man alla vara, men inte liksom inte håna motståndare eller som man mer eller mindre gör.
Nej, det kan du ha en poäng, men samtidigt som sagt, jag väljer att se det snarare då att det är så mycket bättre. Alltså, de har, det var där de hade att komma med. Och så tycker jag vi ska se det.
Ja, det, så ser vi det, så ser vi det. Vi ska prata lite mer boys, tänker jag också, eftersom vi är boysare. Bra avslutning på allettan, tycker jag, med en plumpe mot Huddinge, men annars en klar, tydlig, stark trend.
Ja, nej, men verkligen. Det är väl den bästa hockeyn de har spelat på mig här i slutet, tycker jag. Sen Huddinge var en liten plump, sen... ändå matchen mot Nybro, när man vinner så känns det ändå som att man kan bättre ändå. Och det är ju väldigt positivt att kunna åka ner och ändå vinna mot Nybro. Men sista perioden här mot Väsby var ju alltså det var ju Väsby var ju också bra, men det var en sjukt rolig period faktiskt. Från vart lite
första två perioderna så var det två tungviksboxar som stod och trängdes mot varandra, sen, så det ut som. Och sen sista blev det två fjäderviktare som bara utväxlade slag.
Då kom Karate Kid fram. Nej, det var en sjukt rolig period faktiskt. Ja. Kanske den roligaste som har varit på hela säsongen, tycker jag. Inte bara för att det blev massa mål, utan men även det var väldigt rolig hockey från båda lagen. Så.
Det var kreativ ishockey.
Ja,
det var verkligen.
Nej, men Mariestad har ju en stigande formkurva tycker jag. Det som har varit deras problem har ju att vi har sett den här formtoppen förut också, för att sedan spela 2-3 riktigt dåliga matcher. Så det man hoppas är ju nu då att den här formtoppen håller i sig inför playoff.
Men jag tycker det är en klar tydlig skillnad före efter Marcus Perssons ankomst. Utan innan honom hade vi plockade vi 1,33 poäng i snitt per match. Med honom så har vi under de här matcherna loppat 2,25 poäng per match. Vi har ökat målsnittet med över ett och ett halvt mål ungefär sen han anslöt. Det är ändå rätt stor skillnad, och det är ändå en indikation på att jag ser inte att det bara är Marcus Perssons förtjänst, men på något vis så har han har kommit in i första kedjan och andra kedjan och har fått en spelare som har gjort att de har blivit bättre, som har blivit nedflyttade från första, och så hela vägen har det runnit ner hela vägen. Så nu tycker jag helt plötsligt att vi har fyra kedjor som är bra, som kan producera och som från kanske förut var första andra som ska göra att, och sen är det inte ner liksom.
Nej, men så är det ju, och alltså det Mariestad boys under hela allettan var ju deras problem, var ju målskyttet, och man har ju värvat Marcus Persson för att göra mål, och han har ju gjort mål än så länge, och som du säger, det blir ju det blir någon spelare som får flytta längre ner, och då blir den formationen bättre, så det är klart att det
så jag tror inte, ja, men det jag vill ha sagt är att förut har vi svajat mer.
Ja.
Nu är det ändå en tydligare, nu är vi, visst det kommer någon plattmatch mot Huddinge.
Ja.
Men det är ändå det undantaget snarare än förut, så var det mer regel.
Och sen, ja, absolut. Och sen var det väl så här liksom, det sa vi ju någon podd också, jag tycker inte att innan Marcus Persson kom där, så tycker jag absolut inte att första femman fick det att stämma med Alane och Kandegård och Norberg. Det var ju Kandegård som ledde den formationen. Nu tycker jag både Norberg och Alane har blivit betydligt bättre också sen det blev den rotationen. Och då kanske vi bara hade en och en halv femma som skulle producera. Nu tycker jag väl ändå att vi har två som producerar. Sen kan vi inte förvänta oss att Simon Eriksson och Tornell och Herman Lundin ska göra massa mål.
Men de gör det ändå.
Men framförallt lägger de, jag tycker de har gått i bräschen match efter match i det här fysiska spelet. Och det har ju gett öppningar för första och andra formation. Det är ju ändå de som har producerat mest. Men de har verkligen
ja, de på något vis, det är de som leder dem,
ja,
på något vis.
Ja, alltså rent i spelet och det fysiska spelet.
De flyttar ner spelet varje gång.
Ja, nu mot Väsby senast, jag tror inte de hade kunnat ha tek i anfall, eller i försvarszon, men så var de uppe 4 sekunder senare. De var inte tillbaka tryckta en enda gång. Och det är ju, sådana spelare blir ju jätteviktiga i ett sånt här playoff.
Ja, vi pratar sådana spelare. Vi ska ta 2 minuter och snacka det i slutspel lite. Vad är det för skillnad på att spela slutspel kontra seriespel?
Nej, men det är ju skillnad, det är klart. Sen en allätta där det är mycket streck att spela runt, och det är tuffa och viktiga matcher där också. Men i ett playoff och slutspel så blir ju misstagen blir ju tydligare. Det kan vara ju ett misstag som gör att du inte spelar mer den här säsongen helt enkelt. Då har du inte någon träning på måndag, utan du säger tack och hej efter matchen. Så det är ju det här, lite nerver och misstagen som spelar in, och det gäller att minimera dem.
Ja, minimera misstagen. Men annars också det är att domarna, medvetet eller omedvetet, höjer ju nivån, tycker blev jag. Jag tror det brukar vara betydligt mer fysiskt spel när det blir slutspel. Alltså de här spelarna som är grinders blir viktigare.
Ja, nej, men så är det. Det har ju, om vi går lite till Mariestad där igen, så finns det ju många sådana spelare i Mariestad. Så det talar ju för dem. Liksom.
Är det något annat lag som du tror att slutspelshockey passar ganska bra?
Ja, men jag tror ju ändå att Väsby kan passa rätt bra också av det jag har sett. Sen
Visby tradition.
Östersund tror jag nu också har lite sådana där spelare. Sen som jag har sagt, alla lag tror jag kan slå Nybro i bästa av 3.
de är mer trygga i en serie, anser jag. Har ett mer stabilt spel för det.
Är det några det inte passar för? Kort, 20 sekunder.
Kanske Kalmar lite då. Just, jag sa ju det, skickligaste forwardsbesättningen i Hockeyettan, men kanske inte de här tuffa spelarna som behövs.
Bra. Då nöjer vi oss där. Jag hoppas att ni har haft glädje av den här inspelningen. Så hörs vi hyfsat snart då, Filip. Får vi se. Vi ska snacka summera grundserie och alletter och vårdetter, och vi ska prata upp inför slutspelet. Ha det gott!
Hej, hej.